Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Då ska ni vara hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Kedja ut tillsammans med mig, Tommy Bäcke och Niklas Nyman. Och Elina, har jag fått till mig att du är innehavare av två stycken banrekord på Örebro-toren. Stämmer det?
Jo, men det stämmer bra, så är det.
Det har inte du skvallrat för oss någonting om.
Nej.
Det ska våra lyssnare behöva skriva till oss och säga att det här måste ni ta upp i podden, för Elina är för blyg för att sticka ut, säger hon.
Ja, alltså det första var ju kul, för det var ju en bra score. Det andra känner jag väl inte riktigt själv att jag förtjänar, för det var ingen rolig skår. Där gick jag liksom ifrån. Det var då när jag skrev till er i bilen. Det var den rundan.
Aha.
Mm. Så att, ja, ja. Ja.
Men vi kan, du ska få berätta mer om det en annan gång. Men idag ska vi faktiskt lyssna till någonting väldigt intressant i form av Masters-VM. Och som gäst i dagens avsnitt så har vi Åke Wallbäcks. Välkommen.
Ja, tack. Tjena på er allihopa. Är det bra?
Det är jättefint.
Ja, mycket
härligt,
bra.
Härligt.
Ja, det var en fröjd i fjol på SM, Åke, och se dig spela. Faktiskt måste jag säga. Då spelade du ju MP40, va? Om jag inte minns helt fel.
Ja, stämmer. Jag var i den lägre divisionen då. Man säger så. MP40.
Ja. Men det gick ju bra ändå, så att säga.
Ja, härligt att spela i Umeå var det. Lite speciellt, men härligt.
Ja. Vad var det som var speciellt? Var det banorna eller var det förhållandena kring tävlingen med coronan och det, eller hur?
Ja, hela säsongen var ju väldigt konstig i allmänhet, men i synnerhet så tyckte jag kombinationen av de två banorna var väldigt rolig. Jag fick liksom hela tiden utveckla mig i spelet runda för runda för runda, som jag gillade verkligen. Till slut så hade jag en riktigt bra plan sista varvet, som tur var då. Så att då gick det riktigt bra.
Ja. Jag kommer inte ihåg marginalerna, men visst var det ändå, var det tajt in i det sista, eller vann du med rätt många kast till slut, eller?
Jag tror att jag hade några kast till godo. Det gick ju väldigt, jag gjorde min bästa runda sista rundan, så att jag tror jag drog iväg några kast där, så att jag var ganska trygg framåt de sista sex hålen, tror jag. Så hade jag väl, jag vet inte, jag kommer inte ihåg nu, 4-5 kast kanske max.
Ja. Just det. Ja, men det var roligt att höra ändå att du tyckte att det var roligt med banorna också. Som arrangör så är det ju alltid spännande att få höra olika åsikter och sådär. Vad folk har tyckt kring banorna.
Ja, om jag får utveckla det lite grann bara just i Umeå då. Jag hade ju en helt felaktig gameplan inne i, på, här heter det, I20, precis. Ja. Jag hade helt fel plan där de två första runderna och spelade riktigt dåligt på några hål. Sen var jag vass på de andra. Men några hål förstörde väldigt mycket av runderna där. Men sen så fick jag analysera och tänka till när det var något par fyra eller något par fem hål. De två stycken hål i rad. När jag bestämde mig för att jag inte skulle vara så aggressiv och gå för birdien, då helt plötsligt så gick jag väldigt bra. Då liksom släppte hela rundan. Så jag tror det var nyckeln till att jag fick reflektera lite. Där.
Det torde ha varit hål 2 och 3.
Ja, det stämmer. Ja. Rackars hål det.
Och de är ju inte, du är ju vänsterhänt, vänsterkastare. Ja. De är ju kanske inte jättevänliga för vänsterkastare så där spontant när man tänker på hur layouten är på dem.
Samtidigt så var det ju 16 andra hål och sen gick det desto bättre. Så. När jag fick bara lugna ner mig på de två så gick det bättre. Konstigt, va?
Ja.
Ja, jag längtar till jag kommer till, det, till den punkten i livet där jag kan liksom känna och resonera på det sättet. Jag måste komma där snart, känner.
Du måste träffa mycket träd före det, Tommy, innan du kan komma till det lugnet.
Jag är rädd för det. Ja, du, jag tänker att vi kör igång en liten faktaruta. Sen ska vi hålla oss till någonting som komma skall i form av Masters-VM.
Ja, precis.
Tänker jag. Men Nicke, du kan väl bara köra igång med faktarutan.
Ja, det är lika jobbigt varje gång. Men jag vill ändå fråga om din ålder.
Det är snart 50 år sedan jag föddes.
Ja, var bor du någonstans?
Jag bor i Sandviken som ligger strax utanför Gävle i Gästrikland. tillsammans med min familj.
Ja. Vad jobbar du med?
Jag är något så speciellt som innovationscoach med specialisering på prisstrategier. Så jag hjälper innovationer och företag att fånga kundvärde i sin prissättning. Så jag är prisstrateg.
Okej, spännande. Mm. Väldigt spännande måste jag säga att det låter. Hur länge har du spelat discgolf?
Ja du, förr i tiden så var ju frisbeesporten allting. Jag har hållit in frisbee sedan 78. Då fick jag en svart frisbee av min far. Och sen dess har jag väl hållit in frisbee hela tiden. Men discgolf i sin rena bemärkelse har väl varit sedan 86-87. 1986-1987. Alltså inte 1887 utan 1887. så länge sedan är det.
Ja. Vad var det för disk då? För det är min nästa fråga. Vilken var din första disk?
Ja, min första discgolfdisk var nog en hederlig rock. Nej, det kan inte varit. Det måste ha varit tidigare. Det stod Champion på den. Jag vet inte. Det stod Champion. Jag trodde att det var en modell. Men det visade sig att Champion var ju Innovas diskar. Jag hade ju sådana här diskar med kryss på. Vet ni vad jag kan mena då? Så kallade first run fick jag reda på att det var då. Så jag visste inte vad det var för sorts disk. Jag tror inte det kan ha varit en rocken så. Det måste ha varit något tidigare. Jag vet inte vilken min första discgolfdisk var. Men jag hade vet att jag hade många sådana stjärnor. Och de gillar jag. Men de åkte i Rocksjön då hemma i Jönköping där jag är uppvuxen. Jag lider ju så grymt av det nu. Du vet det. Alla dessa first runs.
Men jag hade fortfarande folk som gillar de stjärnorna.
Ja, men Champion vet jag att det hette, men det var ju någon som sa det sen att det var ju Innova Champion. Ja, man var inte så himla smart som man hade bara. Ja, så är det.
Ja, härligt. Du, vilken är din favoritdisk?
Ja, det måste jag väl säga. Just nu har ju Keystone då från Latitude hjälpt mig väldigt bra på sista två åren. Den kom rakt in i baggen. En Keystone Zero Medium funkar väldigt bra.
Mm. Jag tänkte säga att jag vet svaret på den här frågan.
Använder du den som kastputter eller puttar du med den?
Nej, jag kastar ju inte putters. Jag kan inte göra det så bra. Så jag puttar bara med putters och i nödfall så använder jag en putter för att kasta med också. Men nej, putter kastar jag mest med. Det råder lite interna skämt i min klubb och med mina vänner om det här med kastputter och sånt. Så. Ja, men jag helst puttar jag bara putter.
Ja. Ja. Sista frågan då, vilken är din favoritbana?
Oj, det finns många. Jag är ju när det gäller just tekniskt och när det gäller utmaningsmässigt så är ju Ale Vit en klar favorit verkligen. Den är så varierad och så utmanande så jag fått den är så svår för mig så att det är därför jag tycker om den för att den är så. Men annars är en Ultuna Uppsala tycker jag väldigt mycket om. Det är mest att miljön är vackert där och så. Ja, det är väl de två här i Sverige. Så det är väl mest de jag har spelat i Sverige. Så jag spelar inte så mycket utomlands.
Nej. Just det. Ja, men du, det var fakta utan. Bra jobbat.
Mm. Härligt. Vi har ju förra veckan hunnit avverka Worlds, VM för Open. Vi ska ju komma lite till, för du ska ju spela Masters VM nu i år. Men jag tänker att vi hänger kvar lite vid Open ett tag. Mm. Och tänkte bara kolla lite med dig, har du kollat?
Ja, det har jag gjort. Mm. Var det inte galet?
Ja, det var helt sjukt.
Jag ska inte spoila för någon nu bara.
Här spoilar vi friskt.
Vi måste få prata om det här. Det här går ju inte.
Nej.
Det går ju inte. Det går. Alltså, nej, vi är på samma... Vi tycker lika där, tror jag.
Ja, men vad bra.
Är det inte helt galet? Ja, förlåt.
Ja, nej, men först då. En sinnessjukt spännande FPO-final mellan Paige och Katrina som liksom går... Näck i näck hela tiden och skiljer ett kast, skiljer tre kast, går tillbaka till ett kast och sen så går någon om och tar i kapp. Och alltså herregud, alltså jag satt där på hål 18 och jag var så nervös så att hela kroppen liksom bara skakade. Och så, ja, bara Paige lägger fram för ett enkelt inspel och shankar inspelet. Och då blir jag så här, vad händer nu?
Ja, det är helt galet. Ja. Har ni haft såna här hjärnsläpp när ni eller psyk eller vad man nu kallar det för? Har ni haft det? Har ni råkat ut så där själva?
Ja.
Ja, men inte för någon vinst.
Nej, inte för någon vinst, utan mer för en bra runda. Att man har tabbat sig, att man har blivit så nervös för det. Mm. Och det är ju, låter ju sjukt tramsigt att jämföra det mot Worlds. Men det, faktiskt att det har låst sig lite grann, att man blir otroligt nervös och att man då kastar på samma sätt som Page, att det blev alldeles för kort och snett.
Det är en fruktansvärd känsla.
Mm. Jag förlorade ju ett särspel med lite samma typ av kast. Vi hade spelat tre hål hade vi spelat och gått lika. Och sen då på fjärde hålet så svarade CTP bara. Så jag bara, ja, men det är bara kastat korg. Bara, gör ett rakt kast bara och låt den fejda in till korg. Och får ett sånt där toksläpp verkligen som bara pling. Sen, ja, det var ju kört liksom. Och det kändes väl lite som samma känsla när Page tappar sin putter, i princip.
Ja, jag har en erfarenhet som är hemsk. Riktigt hemsk. Alltså jag spelade 1993 Europatouren i Berlin. Berlin Open då. Och jag ledde med 5 kast i för finalen, tror jag. Det gick väldigt bra där. Mm. Och då kom tyska lokal-tvn i Berlin och skulle filma. Var helt, alltså 93, det är inte så mycket, var inte så mycket Jomes och så mycket poddar då på den tiden. Och då var ju stora kameror och så här som skulle dit och köra. Det var otroligt otäckt, 22 år gammal ledde liksom. Och det var shank på shank i 2 hål. Och det var hemskt, jag tappade några kast, jag tror jag tappade 3 av de här. Men sen så liksom, fick jag skärpa till mig. Liksom. Det var liksom, då hade jag varit ner på botten. Och då, nu har jag inget att förlora, nu spelar jag som vanligt igen. Typ. Och så bara klick. Och det är hemskt, det är så hemskt. Jag lider så med Paige Pierce över det här. Det är så hemskt.
Ja, men alltså hon hade ju också bara kunnat, hon behövde ju ett par i princip. Det var lite samma som i MPO, men det kommer vi till. Men hon behövde ett par. Och eftersom birdien då var ganska inräknad för Katrina så hade det blivit särspel. Och där känns ju Paige i så fall som snäppet starkare på hål 16 ändå. Mm. I och med att hon precis satte putten från dropzone. Så att, ja. Och sen ser henne lägga upp. Så bara, men vänta nu. Du hade bara kunnat avgöra om du hade gått för green. För i värsta fall så kanske det är en putt från cirkelkant. Liksom.
Och det är inte säkert att Katrina hade satt den heller med hennes darr.
Nej, precis. Nej, för då hade ju hon varit sjukt nervös. Mm. Och jag menar, lätt att man puttar höger, vänster eller lågt eller allting liksom, vid ett sånt tillfälle.
Jag kan lägga till det, Åke, bara att du vann ju faktiskt Berlin Open den 93 i alla fall.
Ja, det gjorde jag. Ja. Ja. Och jag gjorde bort mig på första hålet istället för sista, så det var väl lite skillnad, men jag kan känna igen känslan, det är hemskt.
Mm. Ja. Men alltså, jag försöker backa bandet nu till helgen, det är ju löjligt, det var ju bara lördags. Mm. Men hur var det? Låg Paige bättre till för sitt andra kast än vad Katrina gjorde? Så att Paige pitchade fram efter att hon hade sett Katrinas drive.
Det var Kat som kastade först av dem. Och hon lägger sig ju i cirkeln.
Magiskt inspel.
Ja, det var jättefint. Och det var lite tur också då att disken stannade.
På linjen.
Gick lite hett in mot korg. Men alltså, Paige låg ju ännu längre fram och mer vänster. Så hon hade ju en bättre linje till korg.
Ja, men vad det jag tänkte, och det jag ville komma till, att om nu Paige visste att Katrina låg på green och var safe, så tycker man ju att hon borde ha gått för det. Mm. Paige.
Men hon var väl rädd att kasta OB, för hon hade ju inga bra stats på hål 18.
Nej.
Alltså Kat hade ju gått under par på runderna totalt. Ja. Och Paige låg ju över par för att hon hade gått OB på det hålet och de runderna de hade spelat.
Ja, precis. Ja, nej.
Så det var väl det också.
Jobbigt i vilket fall för Page. Mm. Det går ju inte att sticka under stolen med att man, även om jag såg gärna en annan segrare än Page, det ska jag vara ärlig och erkänna. Mest bara för att jag tycker att hon har varit så sjukt dominant. Mm. Senast, det är ju ingen som egentligen har varit riktigt nära heller. Sådär, utom Katrina då emellanåt som har stuckit emellan, och Hailey King också för den delen, men alltså i det stora hela, framförallt på majors, så har ju Page varit helt outstanding. Mm. Sådär, så att på så vis tycker jag att det var lite roligt, men det är klart att på sättet det avgjordes på, det hade varit en sak om Katrina hade vunnit med fem kast, då hade det nog varit liksom en annan grej, men just det här sättet som Page förlorar på, om man nu kan ju använda de orden för att uttrycka sig, så är det ju inte kanske jätteroligt så.
Nej, och sen så i och med att hon missar putten sen då efter att hon har gått OB, så är det ju klart.
Ja.
För hade hon satt putten och Kat hade missat birdin, då hade det fortfarande varit chans för särspel.
Mm,
precis. Så det var ju ändå liksom inte spiken i kistan. Hade hon, men det var ju när hon missade putten så förstod hon ju själv. För då kan Katrina lägga fram och lägga i bara.
Ja, precis. Såg du alla livesändningar, Åke?
Ja, alla som jag orkade hålla mig vaken på. Det var ju lite sent vissa gånger också. Men jag såg mycket av livesändningar, ska jag säga.
Såg du finalen?
Det var en av dem jag inte orkade vara vaken på. Jag arrangerade Trailer the Challenge på söndagen, så det var liksom inte läge för att komma sen till de här 110 deltagarna i Hofors. Men jag lyckades hålla mig ifrån media dagen efter, så att jag fick faktiskt titta och njuta av upplösningen där. Det var häftigt. Mm.
Jag kan säga att jag hade ju somnat, men jag hade liksom på plattan så här, på sängbordet bredvid sängen med ljud på allting, och liksom bara somnat ifrån. Jag vaknade av det som hände. Jag bara så här, vad händer? Och så tittar på skärmen och så bara, vad är grejen? Tittar telefonen. Då är Niklas och Ted fortfarande vakna. Vi hade en liten chattgrupp där under kvällen. Och bara... Okej, och så går reprisen och så bara, okej, nu förstår jag.
Men hon var ju inte dålig, Page. Alltså hon räddade ju på 16 en superputt för par.
Ah,
jag tänkte att, okej, men då hon har ju längden, inga problem när hon ligger upp då och går OB på hål 18. Så att man liksom, det är inte omöjligt, men jag tror nog att hon la upp bara för att det var otäckt i skallen, liksom, för att kasta fram. Det var kanske gummiarm eller gummi, ja. Tankarna fanns ju där på huvudet, va? Så jag tror att hon gjorde det enklaste beslutet att kasta fram, chippa upp på första eller på andra kastet. Men ja, det får jag aldrig veta.
Nej, precis. Så är det. Men alltså herrarna. Ja. Verkligen. Det var ju något för sig. Nu såg ju jag inte, jag har inte sett hål 12 till 18 då, hur det spelades. Men när jag insåg vad Conrad gjorde när han gjorde sin throw-in på liksom över 200 feet. Det var ganska mäktigt ändå. Rädda par var det väl?
Nej, birdie gjorde han ju.
Det var birdie, okej.
Okay. Ja.
Ja.
Ja, det var ju helt makalöst. Man har ju sett såna här långa albatrosskast och man liksom blir helt vild, och det går på sportnyheterna i USA liksom. Men det här är ju liksom ett bäst när det gäller kast, va? Det är det man drömmer om att få sätta, eller hur?
Ja, verkligen.
Ja, när man liksom bara stoppar undan nerverna och så bara kör och så bara går det hem. Det är så underbart.
Ja,
det var helt galet. Jag minns att jag satt själv och bara, hände det där precis?
Ja.
Nej, helt, för jag tänkte säga, ja, men när jag såg att han träffade träd, Conrad från tee, och dessutom hamnade, alltså det var en sak om han hade legat så att han hade kunnat göra en ordentlig ansats och så tror jag absolut att han hade kunnat nå fram till green ändå. Han är ju grym på att träffa linjerna och vinklar, Conrad. Men när han låg så dåligt där i, han låg liksom i precis på släntkanten ner mot den här floden eller ån eller vad vi ska kalla den, så kändes det som att nej, men nu är det klart.
Ja, på något sätt så la han ju upp också, eller hur? Han hade ju liksom inget val.
Nej.
Han var ju tvungen att lägga upp så bra läge, och det blev väl ganska bra läge. Jag tror inte han hade helt rakt öppet fram liksom. Det var inte så här, nu är det bara hur många meter är det kvar då, utan det var lite vinkel ju.
Ja,
han
det
låg
var
ju inte optimalt.
Nej, jag tror inte att han såg nog korgen, men han hade nog mandot ändå till vänster om den linjen så att säga, så han ändå tror jag nog kasta runt rätt ordentligt. Sen vet jag inte hur långt det var. Jag har inte sett någon måttangivelse, men det var ändå bra nog långt, för jag tyckte det var rätt mycket airtime ändå på disken innan den landade i korgen.
Det står ju alltså over 200 feet. Så att över 200 har de ju liksom estimerat att det var i alla fall. Sen specifikt vet jag ju inte.
Jag säger att det är någonstans 60-70 meter fortfarande.
Ja, precis. Ja. 200 feet är väl i runda slängar.
65.
60-65 meter.
Ja, det är makalöst. Jo, men just att du får den här höger kurvan.
Ja, men det är ju Conrad-kast.
Ja, ja, absolut.
Det är ju verkligen det. Så här, putter, Anheuser och glider. Jajamän.
Ja, det är någon som kan göra de där inspelningarna, det är det han. Helt klart. Ja.
Jag tycker det som var häftigast att se, det var ändå Pauls reaktion när han ser att disken går i korgen. Den är, jag hade betalt dyra pengar för att få se den igen live. Ja. För det var häftigt.
Jag såg något urklipp på var någon annan medspelare där, det var
Calvin Heimberg.
Ja, Heimberg, han såg ut som han hade fått, ja, han såg ut som han i Mupparna, som bara håret står rakt upp. Jag vet inte om det var, nej, men han såg ut, han var ju som han var chockad från denna värld liksom. Han var
första gången han har visat känslor.
Ja, precis. Ja, han var helt så här. Han brukar ha allt innanför sig, men nu kom det upp i håret, såg det ut som i alla fall. Han såg jätterolig ut, han var helt chockad.
Ja, verkligen.
Ja.
Nej, men och sen då, ja, icke att förglömma särspelet då på hål 16.
Men jag har en teori här, Åke, som jag vill landa med dig lite grann. Du är betydligt mycket mer erfaren än mig och spelar på en högre nivå också. Men jag tänker det här som hände på hål 18 för Pauls räkning. Att Conrad sätter det jättekastet, publiken går fullständigt bananas. Liksom att just det sättet det hände på, tror du att det påverkar Paul mer än om vi säger att Rick hade fått till en bra drive och lägga bra till, gjort ett bra inspel och liksom putta för birdien istället för att göra en throw-in från 70 meter till exempel, att just reaktionen från publiken och alla runt omkring påverkar Paul så mycket inför särspelet? Han höll ju ihop det på hål 18, det måste vi ju säga ändå. Han spelade fram och hade en 5 meters putt för paret liksom, för att få till särspelet bara. Men om det påverkade honom att han hade med sig det in i särspelet sen på ett annat sätt än om Conrad hade gjort birdie på ett mer normalt sätt, om man ska säga så.
Jo, men jag vill nog backa bandet till hålet före. Där såg Paul Macbeth sitta liksom med huvudet neråt och skaka lite med huvudet, och han liksom, det var inte den vanliga Paul Macbeth jag såg på hålet före. Han satt liksom ner, huvudet lite neråt, och han liksom gungade med kroppen på något sätt. Jag har inte kommit ihåg exakt vad han gjorde, men jag reagerade på att han var det där. Så jag brukar inte Paul göra liksom. Han brukar ju stå och titta upp och kanske kolla på telefonen, eller han gör massa andra saker, men han sitter inte med huvudet ner och gungar. Och där tror jag liksom det började. Han började tänka på det här. Han är ju en människa liksom med känslor också. Han är fantastiskt professionell och duktig och synnerligen kompetent människa. Men jag tror att det började, jag vet inte, det är bara min påhittade teori, men jag tror det började lite tidigare det här. Och det här var nog, hjälpte nog inte honom i det här psykiska som pågick då. Nu vet jag inte om det är sant, någon annan kommer säkert prata med honom om det, om han överhuvudtaget berättar om det, men det kändes som att det började lite tidigare, och det här vilda inspelet, helt fantastiska inspelet som man gör då, James Conrad, för att komma till särspel, gjorde bara att okej, ja, men jag vet inte hur man kunde, jag tror att han är så pass professionell så han kan göra reset på det, men jag tror att däremot på särspel att han var lite väl taggad på att avgöra det här. Han var så säker på den här forehanden så att han tog i lite för mycket och fick en sån skip som faktiskt Kevin Jones fick. som faktiskt berövar honom på tredje platsen, tycker jag. Mm. Båda hade en studs på hål 16 när det var normala rundan, så här, medans Paul McBeth stannade då och Kevin Jones hoppade ur, och nu fick faktiskt Paul McBeth smaka på den studsen också lite grann då, för ja, så det är lite slumpmässigt.
Det blev ingen riktigt det var ingen vanlig skip riktigt heller, varken Kevins eller Pauls, utan det var med, alltså att disken, det var som att det tog stopp, men hade så mycket fart framåt så den ställde sig upp och så rullade den istället. Mm. Så det var ingen klassisk skip på det sättet heller.
Nej. Nej, precis. Och James Conrad, han skippar ju åt sidan istället mot korg. Det är ju fantastiskt där. Han kastar precis så långt som korgen är. Man ser det på bilden och så faller den bara mot korg. Välkommen in liksom och parkera här. Ställ det bredvid korgen här, så det är bara att lägga i.
Ja.
De andra kastar mer rakt förbi.
Ja, precis.
Helt galet, det här kommer jag komma ihåg länge, det här. Och den här psykologin, det är ju fantastiskt och fruktansvärt på samma gång. Eller hur, är det inte det?
Vi har ju varit inne på det här mycket på den tidigare också, när vi har pratat med diverse olika spelare, att hur mycket det psykiska faktiskt påverkar och hur mycket det mentala spelet väger in i både sådana situationer, men även i vanliga rundor på en vanlig NT eller på ett SM eller vilken tour man än spelar. Och här visar det ju sig bara hur viktigt det verkligen är och hur mycket det kan påverka.
Mm. Det sjuka är att Conrad hade ju ett ace på hål 16 också.
Ja, han var inte helt, han tyckte nog inte det hålet var jättekrångligt.
Nej.
Alltså, han har ju, alltså, man skulle liksom se alla hans kast på det hålet. Det skulle vara intressant att se. Jag tror inte det är så långt ifrån.
Nej, jag tror de är inom 5 meter av varandra.
Ja, precis.
Det är drömmen att få det som särspel, eller hur?
Ja, de gångerna han inte aceade så tror jag att han låg alltid till höger om korgen. Så att han låg liksom kort ändå. Men precis lagom lång. Så att, det är häftigt.
Ja, det är ju skönt trygghet för honom i särspel att kunna spela det hålet just. Tänk om det hade varit liksom ett annat då, som eller 17, som kanske inte var så roligt för honom. Mm. Det var ju drömmen att komma på 16 och ha det i bagaget. Mm. Att veta att det här är ett perfekt kast för mig.
Avsluta med till ace, bara klack.
Ja, helt. Ja, det hade ju varit ännu värre, eller hur? Det hade ju liksom bara, vad är det här?
De är ostoppbar, helt odödlig.
Ja, de har ju bara så här, nej men jag säger det för mig, tack.
Ja, hold of fame direkt, där kommer jag. Hold of fame, det är bara att sätta upp honom. Du får inte ställa med nu, du är klar.
Ja, precis.
Någonting som var lite roligt som jag skymtade på sociala medier var ju att någon hade så här typ lagt ett inlägg, bara kan banskötaren på den här banan bara göra en markering i marken därifrån han kastade i den? Alltså göra som ett plakat liksom i marken, bara här stod Conrad liksom.
Precis.
Ja, där var det.
Lite som Hollywood Boulevard.
Härifrån
kastade James Conrad ut.
Ställ dig här och sätt den nu, ska vi se hur det är.
Det här var fräckt.
Jag tänker, för direkt efter det liksom var klart allting, så sa Philo i sändning att under mina 15 år på den professionella discgolf scenen så har jag aldrig upplevt någonting häftigare än det här. Och då tänker jag så här, jag vet inte om det var VM 2016 när Ricky och Paul hade en riktig batalj i ett särspel också och spelade jättemånga hål innan de liksom kom till en delning där då Paul till slut tog hem det, tror jag. Ricky vann väl 17-18, va? Jag har lite dålig koll där, men
Ricky vann 16, tror jag. Men de särspelade väl även 2014, om jag inte är helt ute och cyklar.
Ja, så kanske det var. Men då hade de, det var jättemånga puttar där som var liksom 15 meter. Och det finns ju ett sammandrag på just bara det, om just det särspelet mellan Ricky och Paul på VM när de gör upp det där, och bägge två liksom smaskar i långa puttar. Om man tänker tillbaks på det, att Paul har med sig det i bagaget på något sätt, nu är varje kast i sig unikt, men ändå just den mentala påfrestningen det måste vara att se att din kombatant, han sätter de här 15 meters puttarna, och de höll ju på ganska länge och satte såna här långa puttar också, så att är det ruggigt häftigt. Och man märker ju att de har ytterligare ett par levlar, så att säga, i sitt spel gentemot alla duktiga spelare vi har i Sverige.
Sen är det ju lite lustigt att det är Philo som säger det. För Philo har ändå en albatross.
Ja.
som är liksom ett av de mest sedda klippen i världen. Och så säger han att det som Konrad gör är det häftigaste kastet. Okej. Okay.
Jag tror, har inte det här lite också att göra med då, tror jag då, att det här spetsen har blivit bredare. Alltså toppen är, det är flera på toppen och de blir bättre och bättre. Det går liksom inte missa alls mycket nu förrän att man är långt bak. Utan, och det kanske man kan se om man tittar resultaten, att hur många är nya eller hur många kommer in där. Vi hade ju flera namn, jag kan inte några nu på rak arm, men det kommer flera namn där som fyller på i den här. Innan var det handfull och nu är det 15, om ni, om ni förstår vad jag tänker.
Ja,
och det spär ju också på, de har varit vana med att kunna vara 5 stycken där, medan nu är det många fler. Det är en hypotes i alla fall, att det blir bredare och då kommer folk från alla håll. Liksom. Det kommer unga och det kommer liksom, ja, de kommer från alla håll och utmanar då Paul. Men det är klart att det kräver ju att man, det är lättare tror jag att komma på toppen. Att stanna kvar på toppen är skitsvårt. Förstår att
precis.
Ja, men det såg vi ju, för det var ju många liksom nya namn. Alltså Ezra gick i lead card, Mason Ford spelar mycket lead card. Ja, men så här, så att det kommer ju upp och sen var det ju fruktansvärt jämnt typ hela tiden. Alltså det var ju inte många kast som skilde liksom ner till 20:e plats. Så att nej, det var spännande.
Vad tyckte ni om kombinationen banor då? Det här öppna golfbanan och sen det här otroligt stängda skogsbanan. Vad tyckte ni om kombon i det där?
Jag gillar nog kombon som sådan. Att det finns en mer öppen bana och en mer teknisk skogsbana. Sen kanske Mulligans kanske inte är den bana jag hade önskat som mer öppen bana. Så. Men absolut, jag tycker inte att det ska vara 2 skogsbanor på ett VM eller så. Jag tror att man måste ha någon typ parkmiljö eller någonting lite mer annorlunda på den ena banan kontra en mer teknisk bana. Faktiskt, jag tycker just den kombinationen tycker jag var bra. Sen fick ju PDGA hål i huvudet och förändrade med OB-linjer och annat under tävlingens gång, och det är väl någonting, i alla fall som jag personligen tycker att det är inte okej faktiskt. Inte på en major så här.
Nej, men det är en svår avvägning det här. Nu är det liksom restriktioner med covid-19 och folk får inte egentligen vara där, eller restriktioner åtminstone hur många som får vara där, men det är väldigt svårt i en skogsbana att få in 1400 pers om ni ska kunna följa det liksom. De kommer ju vara vägen var de än står. Och det är ju en avvägning man får göra om det ska bli mer publik och attraktivt kontra bli mer utslagsgivande då, för det måste bli mer utslagsgivande. Det går inte att ha long tjong hela tiden som kanske Las Vegas Challenge var då, eller någon av de här andra Disc Golf Pro Tour eventen där det handlar bara om att ta sig ut ur gluggen i början och sen är det öppet liksom. Det är inte alla som är förtjusta i det heller.
Nej,
jag gillar också kombon, men jag har ju en drömkombo på 2 banor som jag hade velat sett på ett VM, och det är The Beast i Nokia Finland och i samband med Tampere faktiskt. Där ligger man någonstans, visst. Ingen av dem är jättemycket skogsbana, men det är fortfarande tillräckligt svåra banor för att kunna avgöra ett VM på, om man frågar mig.
Nej, men jag gillar också det här att man har en skogsbana och en golfbana. Då. Sen att golfbanan inte behöver vara lika mycket golfbana är ju att föredra. Så att, alltså, hade man kunnat blanda det med liksom en skogsbana och sen ändå lite skog/park på den andra banan, då hade jag nog tyckt att det var ännu bättre. Men sen så, alltså Mulligans bjöd ju på liksom svåra kast i och med de här bunkerplaceringarna och sen även vattenhinder. Och det var liksom inte som Heise VM i Memorial där det bara behöver ligga till höger för att vara safe, utan ja, det var ändå liksom vatten lite här och där och bunkrar här och där då.
Vi har ju haft SM i Sverige på en golfbana. Jag vet inte om ni kommer ihåg Borås SM som gick för några år sedan. Då hade vi ju en bana då på Ymer. Och så hade vi en andra banan i Sveg. Nej, här, ja, vad heter det? Svenljunga. Sveg. Svenljunga heter det. Ja, och då var det på en golfbana. Och det var väl mixade kommentarer kan väl säga, för att vara lite snäll då kring det här. Det var väldigt platt och väldigt blåsigt, det var stormigt, det var fruktansvärt. Kastar man 70 meter fram så åkte man 80 meter bak då, om man kastade för dåligt. Och det är ju ingen trevlig upplevelse. Det går ju faktiskt göra mer av det, så att säga, använda ruffen och träd mycket bättre. Men jag är generellt inte så förtjust i golfbanor som diskgolfbanor, det är jag inte. Om man, i så fall kan man åtminstone hålla sig till nivåskillnader och skog och sådana här saker, utan inte bara tjonga på långa fairways. Liksom, det är inte, vi förtjänar en egen sorts natur.
Ja, men lite så tycker väl egentligen alla vi tre också. Mm. Men som du säger, man kan faktiskt använda det som är bra med en golfbana. Mm. Och det är ofta att de har väldigt fin miljö runt alla stora öppna fairways. Ja. Så att du kanske har halva hålet är en fairway. Mm. Men sen så kastar du in i ett skogsparti eller längs med i skogspartiet istället för ute på golffairway då.
Ja.
Så jag tror man kan göra mycket med det. Men jag gillar ändå tanken att de faktiskt gjorde liksom att de hade Ymer och sen gjorde en annan bana också.
Ja, ja.
Så att det är skillnad. Det ska gynna liksom båda typerna av spelare.
Ja.
Helt klart. För jag tycker till exempel, jag har jättesvårt för att spela i vind. Däremot så är jag lite bättre på att spela i skog. För det är det jag är van.
Ja.
Så det blir ju svårt för mig då att spela på en öppen bana, medan det kanske är svårt för någon annan på en tajtare bana.
Ja, ja, men precis. Och det är klart. Men jag gillar ändå idén om att, så att säga, öppna upp. För det är ju väldigt fantastiska anläggningar, som du säger, Lina. Det är ju liksom inte komma ifrån att det är välskött och det är organiserat och det finns allt möjligt där. Dessutom så går det faktiskt följa utan att behöva liksom jaga in i skogen bredvid fairway.
Mm.
Så det, vi får liksom hitta en väg framöver där vi kan liksom kombinera det här öppna kontra svåra.
Mm.
Det är ju så svårt då man, jag hoppas ju inte att discgolfen ska gå i den fällan att man tappar bort sin produkt i att, för att det ska bli så publikvänligt som möjligt och att liksom, så man, om man tar till exempel hockeyn och svensk hockey som jag följer mycket, nu ska jag försöka vara ruskigt snabb här, men där tycker jag att de har tappat lite greppet kring att sporten kommer lite grann i andra hand, utan det handlar mer om liksom upplevelser och sådana saker. Och jag säger inte att det ska vara liksom bra för publiken som är på plats, men det får inte bli det som ska ta över handen, så att produkten de kommer dit för att se hamnar i andra hand. Och det är därför jag är lite kluven kring, jag förstår att det är lätt att filma discgolf på en öppen bana, så, men det får inte bli att vi använder det som argument för att anlägga alla våra majors på stora öppna banor, för att det är lätt att filma och göra bra produktion och det blir publikvänligt, kontra att det ska vara tufft för spelarna och vi kanske inte ska prioritera publiken mer än att ha vissa publiksektioner, så att säga, som de nu hade på The Fort till exempel. Mm. Så hade de liksom på några ställen där det var publikvänligt. Men vissa ställen, nej, men då är det inte publikvänligt och det måste vi kunna ta. Hade vi tagit I20 som ett exempel, som är, ja, bara ett år sedan. Det finns ju egentligen ingenstans alls där på några ställen som vi skulle kunna ha publik på i vilket fall. Och ja, jag tycker att vi får inte, det får inte bli att produkten discgolf hamnar i andra hand för att vi prioriterar de som tittar på. Faktiskt, det är min ståndpunkt i det här.
Det finns säkert teknik och tekniska lösningar då där man inte kan titta på hålet, att man kan få filma och se istället då. Alltså om man publiksån så kan det finnas en tv-apparat eller en skärmar liksom.
Ja, precis.
Istället tycker jag då. Det kan vara en bra medelväg.
Ja,
fördelen med liven i appen är ju att man har ju ofta en telefon med sig, så att man kanske kan följa där också. Men ifall vi ska studsa vidare så ska ju du faktiskt till Master VM kan vi ju kalla det.
Mm. Stämmer det. Jag bokar precis om en resa idag på SAS. Satt en och en halv timme på SAS telefonlinje och boka om flygresan. Så det känns väldigt aktuellt, vill jag säga med det.
Mm. När drar det igång?
Det är första veckan i augusti. Så det är en stund kvar.
Ja.
Det finns ju lite saker att göra före det. Men jag räknar med att lämna Sverige i slutet av juli. För att akklimatisera mig till söderns värme i Tennessee, Johnson City.
Just det. Men
blir det samma typ av så här karantän för dig nu? Så som till exempel Kristin och Silver var med om till USA.
Ja, skulle jag åka idag så skulle det vara de reglerna. Så är det. Men USA och Europa, eller Schengen då, som vi ingår i, de har, håller på och undersöker hur de kan så att säga öppna upp då. Så om jag åker om en månad så tror inte jag det är samma förutsättningar som det är nu. Och skulle då de reglerna, det vill säga att åka till Kroatien i 2 veckor eller åka till Mexiko 2 veckor för att sen flyga över till USA, då vet jag inte om jag gör det. Men jag tror inte att det är så, utan det håller på att öppnas upp. Vi håller på att vaccineras, USA håller på att vaccineras, så att jag ser inte att det kommer vara, det kommer inte stoppa mig. Och då får jag väl göra det om det stoppar mig då, men det är en månad kvar.
Mm.
Och jag tar min andra vaccinationsspruta imorgon, så då är jag klar.
Just det. Ja, men då borde du rent krasst med ett vaccinationsintyg kunna få ta dig in i USA, tycker man ju.
Och de ska väl vara officiella från och med torsdag, va?
Mm, precis. Första
juli.
På min födelsedag, för övrigt.
Mm.
Men åker du själv från Sverige över?
Ja, det var ju så att jag skulle åkt redan förra året. Det var tanken. Jag skulle åkt till GBO och träna lite hur det var, och sen skulle jag liksom följa upp i år med att åka på VM då för MP50. Men det är rätt så ensamt bland europeer. Jag har en god vän från Finland, Rami Roppo heter han, som spelar MP40. Han är anmäld. Vi lärde känna varandra i Spanien, i Mijas, där vi brukar åka på i februari och spela discgolf. Så där han och jag, det är vi två.
Just
det blir roligt, ja.
Men han flyger över till Sverige först och sen vidare, eller?
Vi har inga resesällskap på det sättet, utan vi teamar upp när vi är där, om vi ska teama upp överhuvudtaget. Jag har ju min teamkapten där, Kevin Gleason, som ska jag hänga med då.
Ja, just det.
För Latitude, han är ju Latitude teamkapten där.
Just det.
Han ska dit också. Ja.
Just det. Men hur har det gått till allt det här med att du har fått veta om att du skulle ha fått en plats och så vidare? Kan du berätta lite grann om hela den här processen?
Ja, jag måste säga det att 1992 så vann jag Sverige Toren då, NT. Och på den tiden så hade det varit liksom inofficiellt att man hade rätt till att åka till PDGA-VM. Och 1993 då, 22 år gammal, så hade jag väl inte möjligheterna eller finansiella möjligheter på något sätt att åka dit. Så där börjar ju min liksom önskan och längtan att jag ska åka till ett PDGA-VM någon gång. Och sen har familj och jobb och sånt ska ut i vägen. Så det här har varit en jättedröm, en jättelängtan för mig att göra det här. Och när barnen blev äldre så ville jag ta chansen då, så att säga, att ta upp den här drömmen igen. Och då bestämde jag mig att det här ska bli min 50-årspresent. Så då kom en inbjudan då från PDGA centralt om att jag var, så att säga, behörig då, hade rätt antal poäng eller för att, så att säga, tillåtas att anmäla mig till PDGA-VM. Och då kan man anmäla sig då i MP50 eller MP40 eller, ja, för den delen Open också då, om jag hade velat det, tror jag. Det hade säkert funkat där med. Men där började det hela, och jag bara, yes, nu kommer den, nu fyller jag 50, nu gör vi det här, kom igen Åke, du får den här som födelsedagspresent till dig själv. Det blir väl bra, ja, det tyckte jag, så jag tackade ja till den presenten. Och då var det väl bara att starta planerna då, som jag hade liksom grott lite i mig då sedan förra året när det blev inställt. Så var första steget då, och lång bakgrund.
Ja, just det. Ja, men spännande, jag ska inte lägga samma press på dig som Christine Tatar upplevde att hon hade under VM, men vi hoppas ju verkligen att du ska lyckas väl där borta, ja, på andra sidan pölen.
Det är tufft motstånd, Niklas. Alltså, det är ju alla som är före mig har ju någon sorts världsmästerskapsmedalj, eller åtminstone väldigt bra placering på sådana här event. Jag har ju min Berlin Open från 1993 då som och luta mig mentalt tillbaka på. Men det är klart att jag inte varit i USA och tävlat på den här nivån, och det är det som är så häftigt. Mm. Det är det som triggar mig. Det är inte själva att stå där och ha någon sorts medaljambitioner, utan det är ju faktiskt att vara där, och sen får jag med mitt psyke så får jag väl försöka utgå från mina förutsättningar då.
Mm. Är det några namnkunniga med som du kan hinta om? Jag har inte varit inne och kollat någon spelarlista.
Ja, Barry Schultz är en rätt så duktig kille. Han spelar ju Ken Clymer då på PDGA-VM. Han är synnerligen kompetent. Det finns flera där i MP50 också då. Som jag sa, de är Ron Converse. Det finns flera. Jag har ju följt de här Steven Rico, eller ja, Rico heter han väl, inte heller helt dålig. Så det finns ju fantastiskt kompetenta spelare, åtminstone lätt 6 stycken, och förmodligen ännu fler som jag inte kan namnet eller har följt upp. Så det är skönt att se, ja, de i min ålder som är så pass duktiga, så att man får liksom chansen att både gå med dem och mäta sig med dem. Det är väl det som är häftigt.
Mm. Precis. Vad har du har ju spanat på banan, gissar jag, innan och försökt bilda dig någon sorts uppfattning om den. Hur känns det? Liksom, du kommer hinna träna den såklart, men ändå, hur känns banan? Hur tror du att den kommer att passa för ditt spel?
Jag tror den passar bra för mitt spel. Jag gillar ju det här. Det är inte långa och långsång. Det finns säkert sådana banor också, men jag har fått berättas för mig att i MP40 så kan det möjligtvis vara lite längre, lite öppna, lite mer ta i banor. Medan MP50 så kan de vara då lite mer förlåtande, lite snällare då. Av naturliga skäl så kanske man inte kastar så långt då när man kommer upp i MP50 eller högre, så att säga då. Men jag, på något sätt så tror jag att det jag tittat på då, de här 2 banorna, ja, de ser trevliga ut. Det ser ut som mina banor. Jag ser ut som att jag skulle kunna trivas bra i det här sällskapet, i de här skogarna. Så då, ja, kort och gott så känns det väldigt bra. Jag ska träna jättemycket för att göra min plan, precis som jag var tvungen att göra inför sista rundan uppe i Umeå på SM förra året, när jag verkligen tänkte på kvällen innan, hur ska jag göra det här, och så knäckte jag den nöten, som tur var.
Mm. Just det. Är det 2 banor ni ska spela på, eller?
Ja, men precis. Det är skönt att bara kunna spela in sig på 2 stycken. Det var Sugar Hollow och Harmon Hills, så heter de. Ja. Jag vet inte exakt hur de är. Det finns lite YouTube-klipp på dem, men som sagt, det handlar om att vara riktigt bra i 5 runder i rad. Och det, ja, det är det som gäller. Jag vet förutsättningarna. Men det gick ju, jag spelar ju väldigt bra i Mora och jag känner mig i bra form. Jag har aldrig känt mig i så bra form som jag har gjort de här 2 åren. Och så förutsättningar finns ju där, tycker jag. Och det känns skönt.
Härligt. Härligt att höra. Det är ju inspirerande för oss också som ska följa dig. Så det är otroligt spännande.
Vi får ju helt enkelt hoppas att du spelar utifrån dina bästa förutsättningar.
Ja, tack. Men precis. Jag kan bara påverka mig själv, eller hur? Jag kan inte påverka någon annan eller så, utan jag får hålla mig till mitt och göra det jag är bra på. Och så får jag lägga alla dessa chansningar åt sidan, utan veta när jag ska gasa och veta när jag ska köra på mellanväxeln. Mm. Och putta bra. Det är det som är grejen. Vi kan kasta långt, men det spelar ingen roll när vi kommer ut i korva om vi inte kan få i den där.
Nej, precis.
Spela med huvudet är man berättigad när man spelar master, det har jag fått lära mig.
Ja, jag har inte låtit folk få veta, om inte annat.
Ja,
ja precis. Ja. Nej, men det blir nog så. Jag tror att man blir kallare och mer liksom eftertänksam. Och sen tror jag man har fått göra sina misstag lite grann. Och fått äta upp det några gånger också.
Mm.
Så då tror jag att man kan helt enkelt fatta att nu lägger jag upp istället för att gå för den här dödsputten. Liksom. Eller så känner man att det här verkar bra, jag känner mig trygg. Och så kör man.
Mm.
Och inte älta det då i 4 hål senare då, att det var fasiken, missade jag det här för.
Nej, det
gör jag. Så gör jag inte, utan det är bara lägga bakom sig.
Jag känner man inte att man kan vara bekväm och ta de besluten, så gör man nog bäst i att faktiskt lägga upp och ta det som ligger framför den. Men personligen kan jag känna framförallt att vi faktiskt har en svensk som ska spela ett VM. Det gör mig fantastiskt stolt i alla fall. Och ha någonting att faktiskt följa och faktiskt med hjärtat säga att jag hoppas verkligen att det går bra för Åke nu och att vi får följa det med lite närmare också. Jag hoppas att det kommer någon typ av coverage eller att vi får se det på live-appen i alla fall.
Vi är otroligt glada och varma i hjärtat när du säger så. Tack så jättemycket för att ni ser på det så här, och jag ska göra allt jag kan för att motsvara mina förväntningar i alla fall. Era förväntningar kan jag inte ta någon garanti för.
Utan att lägga för mycket press.
Så. Nej, vi vill bara att du spelar på den nivån som är högst för dig där och då. Och gör så gott du kan utifrån förutsättningarna. Då är vi supernöjda för det, såklart.
Givetvis. Jag tänker att vi har ju faktiskt en stor tävling som ska spelas innan VM:et också. Vi ska avklara ett Masters SM 2-4 juli. I Linköping och Motala.
Ja, stämmer det. Det är nu det till helgen som kommer.
Precis.
3-4.
Du är förberedd?
Absolut, jag har min plan, ja. Jag har spelat och jag har tränat. Jag är förberedd.
Har du spelat banorna tidigare?
Jag har spelat i Motala, Fålhagen har spelat tidigare. Rydskogen har inte spelat så mycket. Så den ska jag träna mycket på nu då, onsdag, torsdag.
Och tycker du om upplägget att det har särats på, om man säger, open-klasserna och gjort ett separat event för masterklasserna och juniorklasserna?
Jag gillar det skarpt. Det gör att ännu fler kan spela i open. Alltså vi öppnar upp för ännu mer spelare i open. Mm. Och dessutom så finns det möjlighet för de här som vill spela i åldersindelade klasserna att faktiskt mäta sina kompetenser med de som är ungefär samma ålder. Så att jag gillar det jättebra. Jag tycker det var ett kanonbra steg och inte ett år för tidigt, så att säga. Så det är bra.
Vem blir din största motståndare? Eller ditt främsta hot, får man säga så?
Jag har ju spelat mot de flesta här och jag vet ju vad de går för. Och såklart, en spelare som vinner en fjärdedel av alla sina tävlingar han är med på, han borde ju ändå utpekas som favorit, och Jonas Helleblad. Det är ju bra statistik, tycker jag, av fjärde event. Åtminstone om man ska följa PDGA då, deras statistik. Mm. Sen har vi ju en duktig och kompetent, lugn herre från Härnösand, Per Gylle, skulle jag säga. Han vet hur man spelar bra och länge. Han har varit där, han har gjort det. Han har stått emot de här pressarna. Och sen har vi hemmahoppet då, Rickard Kapling, skulle jag säga, är de som liksom sticker ut i mina ögon där. Faktiskt. Mm.
Ja, det är många profiler.
Ja, men det, och även MP40, alltså herre jösses, där är det ju väldigt getingbo om något, om ni har sett det. Anders Svärd, Henrik Wahlman, Micke Pettersson, Christian Bengtsson inte minst. Alltså, hallå, det är kul att de får spela Masters, SM och junior mästerskapen på något sätt, eller hur? Alltså, de har ju alltid velat mäta sina krafter i open, och så nu får de chansen att liksom och spela den här åldersindelade varianten. Även om man saknar några stycken. Det finns ju några till som är, inte minst Marcus Källström då. Mm. Och Hasse Tegerbäck då i MP50. Det hade jag ju också gärna sett vara där. Men nu har han andra planer.
Mm. Ja, det är ju alltså många. Ju längre, nu är vi ganska färska jämfört med din karriär, Åke. Men utav de namnen som man kan läsa sig till här, så är det är många profiler, och det är många som man har hört historier om man inte själv har sett dem spela, att det är väldigt, väldigt duktiga riskgolfspelare. Och som precis som du är inne på, att otroligt kul att de får mäta sig mot varandra på en sån scen.
Ja, det ska bli häftigt att de faktiskt får chans att göra upp på den scenen. Det gillar jag skarpt. Ja. Sen har du ju på damsidan, jag vet inte hur mycket ni har pratat om det, men det finns några stycken där med Pia Linda, Sofie Björlycke inte minst, som är med. Men som sagt, då, det ska spelas också, det har vi sett. Inte minst föregående på PDGA-VM nu då. Det ska spelas hela vägen. Mm. Det är inte avgjort från sista hålet, helt uppenbart, eller hur?
Helt uppenbart. Sen Sofie anmälde sig ju faktiskt typ förra veckan. För hon har inte varit säker på att kunna spela nu heller. Nej. Men nu känner hon väl att suget är större än någonsin, i och med hur det var förra året också. Och bestämde sig för att anmäla sig då.
Det är ju jätteviktigt. Det är ju den största drivkraften såklart. Det spelar ingen roll hur duktig du är om du inte liksom tycker att det är skoj. Du måste ha den här drivkraften, glädjen, kärleken till det här som propeller.
Mm, så är det.
Juniormässigt då? Tror ni någonting där? Har ni koll på era juniorer?
Max Ringbom.
Ja.
Färdigt.
Häftigt. Ja.
Jag säger nog Oscar Dahlin. I 18-klassen.
Då säger jag Elias Gripler eller Elliot Jonsson från Härnösand. Elliot Jonsson spelade om andra platsen i Umeå förra året, och Elias Gripler vann. Elias Gripler har ju vunnit i Rydskogen, och det är tre runder man ska spela där. Jag tror att kan Elias hålla sig lite mer i mitten på fairway, så har han inga problem med längden, kan jag säga i alla fall.
Ja. Jag bryter väl av och säger Rulle Eriksson då. Lite grann.
Örebro-killen.
Ja, precis.
Och MJ15 är väl lite mera så här dagsform, känns det som. Det,
jag vill ju tro på där. Vårt norrländska hopp i Ville Parpala.
Mm. Ja, precis.
Men jag håller en extra tumme för Alfred Nilsson också, självklart. Som,
självklart.
Det gör vi. Sen är det, är öppet i de andra klasserna. Alltså. Jag vågar mig faktiskt inte på några gissningar. Det,
jo.
Det som du är inne på. Ja, jag gör faktiskt inte det.
Ja, men om vi... Jag sticker ut hakan. I MP40, då säger jag Christian Bengtsson. Bara för att lägga lite extra press på han.
Mm. Han spelar med vagn nu. Det är ju ändå master.
Ja, och om man kanske kommer kasta forehand också. Det skulle vara intressant att veta.
Det skulle vara jättekul att se honom kasta forehand. Det är nästan lika sällsynt som jag kastar forehand.
Och sen i MP50 så... Ja, Gylle är ju livsfarlig, men det är ju... Jag har lite för dålig koll här, men jag lägger mina pengar på dig, Åke. Mm. Helt enkelt.
Jag tror på särspel mellan Helleblad och Åke.
Du trycker det dit alltså till ett särspel.
På hål 16. Ja. Jag vet inte ens om det är det, men det vore ju lite roligt.
Ja, verkligen.
Men sen också, vi får ju hoppas då att Jonas inte har spelat 3 event före det här nu, så att det här inte är fjärde. Så att statistiken liksom stämmer. Utan
ja, han kommer, ja, precis. Kommer liksom, affasiga vannförare, nu har du kört nu.
Ja, bara 17 också. Nu kommer jag ju förlora.
Ja. Ja, sen i Promaster 60. Ingen aning. Har du något tips där, Åke?
Nej. Olle Samuelsson är tyvärr inte med. Annars hade jag ju bettat på honom. Han är ju vass. Men jag tror inte han Olle Samuelsson är med. Så jag har ingen bettar, tyvärr. Jag ber om ursäkt alla mina äldre kompisar, ja, att jag inte scoutat det tillräckligt, men det, ja, för lägger inte pressen på någon.
Nej, halva startfältet har ju även 6-siffriga PDGA-nummer, så det är nog en hel del nya färska spelare också, vilket såklart är jätteroligt. Eller de har i alla fall inte varit medlem i PDGA så länge, ska sägas. Vi har även Anders Svensson, 1582. Det är respekt.
Ja, det är respekt. Det är väl lite av en hemmaspelare. Det var han i Norrköping. Ja, Norrköping. Han var ju med och startade discgolfen i Norrköping.
Ja. Sen i damer då. FP40. Ja, Sofia är ju svår att ducka för, men
tror ändå Pia och Linda kan komma ganska nära nu. I och med Sofies skada och allt det, så tror inte jag hon spelar riktigt i sin fulla potential, även om jag verkligen vill att hon gör det. Men jag tror hon, det är 5 runder tävlingsspel med en halv okej axel, så vi hoppas.
Det är svårt med skador, hur kroppen fungerar och håller tillbaka och så. I FP40, där tittar jag bara på ratingen, så där tror jag att Monica Karlsson tar det.
FP50,
ja, precis. Och så. Sen i Flick Junior så är det ju bara 2 spelare anmälda i varsin klass dessutom.
Så det är ju tyvärr inte ens säkert att det blir av.
Nej, just det.
Vilket är väldigt, väldigt sorgligt, eftersom Matilda då inte får göra sitt sista SM som junior.
Nej, just det. Just det.
Det är väl därför de håller på wildcard, tänker jag. Det hade jag gjort om jag hade varit arrangör. Hade väntat när wildcarden, ifall det är några FJ flickjuniorer som skulle vilja vara med. Eller hur?
Mm. Ja, verkligen. Ja. Frågan är liksom, vart finns de? För det här är typ de 2 jag vet om. Jag vet 2 till i Västerås, men de har inte spelat i år. Nej. Jag har pratat mycket med deras mamma. Men de är liksom inte där. De känner liksom inte att jag spelar ju inte.
Nej,
då är det ju svårt. Precis.
Det är ju svårt. Men vi får hoppas att det blir ett uppsving på juniorsidan generellt sett. Och såklart även på damsidan då. Mm.
Jo, men med att damspelarna växer i antal, så kan det ju finnas liksom kvinnliga förebilder också. Då. Jag upplever ju här i vår region att vi har ju mellan 12 och 16 damer på varje deltävling här i Mellansvenska diskontoren, vilket har varit riktigt, riktigt häftigt. Så då hoppas jag att de kan dra med sig tjejer på ett, som är yngre då. Som precis som att kanske pappor drar med sig sina söner. Då. Ja, det är jag. Exempel på två då, söner som spelar. Medan kanske finns en mamma som spelar och som kanske vill ta med sig sina kompisar eller döttrar. Eller vad det.
Precis.
Det vill man ju gärna se.
Ja.
Ja.
Jag jobbar på det.
Vadå, är det 15 års leveranstid på den Tommy? Eller vadå?
Kan bli. Nej, men hon är två nu, så hon börjar ju kasta, men det är svårt att få henne att förstå att man ska gå 18 hål.
Vänta 8 år i alla fall, så är hon 10 och då är hon väl lite mer ihärdig.
Blir det Junior Worlds?
Jag håller på att bearbeta min 13-åriga dotter. Hon skickade ett klipp från TikTok här om veckan på Page när hon gjorde ett ace på, jag kommer inte ihåg vilken bana det var, men typ 105 meter eller någonting minns jag, som hon aceade på en tävling. Och då svarade jag bara rakt upp och ner, det där kan vara du om några år, sa jag bara. Hon bara, haha, aldrig pappa. Jag bara, jo, det kan det visst vara om du bara vill så. Och då fick jag ett hjärta tillbaks. Så det, jag kanske har sått ett litet frö där.
Mm. Det tror jag verkligen du har.
Ja, men du, lyssnarfrågor har kommit in. Elina, ska du damma av ett par?
Jo, men det kan jag väl göra. Vi börjar rakt av här med Christer Hansson undrar, vilket är ditt bästa discgolfminne i din långa discgolfkarriär, Åke?
Jag skulle vilja gå lite bredare. Jag har kastat med discgolfdiskar i en längdtävling 1993, Swedish Open. Det var den absolut bästa längdtävlingen i Sverige som någonsin hållits. Då kastade jag en Viper. Vet ni vad det är för någonting? Eller Whippet kanske det var. Whippet. Ja, vet inte. Har ni hört talas om den? Speed 6 eller någon här, eller hur?
Ja.
Då kastade jag 186,5 meter. Det är mitt absolut häftigaste discgolfminne. Jag kastar 186,5 meter med en Whippet. Det är jag glad över. Jag vann också SM-guld då i längd. Och då satte en annan kille, Niklas Bergan från Värnamo, satte han världsrekord på 197 meter med en liknande disk. Men han, det var i försöken.
Så. Det är helt galet.
Speed 6. Det är liksom som att kasta en warship eller en, ja, något sånt
där. En kaxa eller något.
Ja, kaxa, precis. Ja. Det finns ju andra alternativa modeller då från andra leverantörer som precis har Speed 6 också. Mm. Ja, det var mitt häftigaste, förutom Berlin då. Men av det mer positiva slaget så var väl längd SM då 1993 i Linköping för övrigt.
Spännande. Sitter vi ihop den tråden också. Vi fortsätter här. Urban Evgen skriver, vilken är den svåraste, mest utmanande bana du spelat i Sverige och utomlands?
Jag skulle vilja säga, i Sverige så är det Vikabanan som ligger någon mil söder om Falun. Har ni liksom prickat ett träd där, då är ni i Mordor och så får ni kämpa med det för att komma upp. Den är fruktansvärt utslagsgivande och ett jättebra komplement till Åsbo.
Det är jättebra, bara träffa linorna så är det lugnt, men det gör man inte.
Nej, precis. När man kommer överens med det och att man ska kasta lite lösare, då funkar den banan. Det har jag listat ut. Men i början var vi inte goda vänner på något sätt, utan nej. Men en som vi måste lägga upp då som en riktig runner-up, då är det den blåa banan i Mijas. Det finns två banor där nere nu i Mijasbanan i södra Spanien. Den blåa banan som Seppo Pajo har lagt där, den är fruktansvärt jobbig. Jag kan inte beskriva det, men det är vind och det är kullar och det är variationer utan dess like och otroligt utslagsgivande och frustrerande, men utsikten är värd allting.
Är det där det springer massa får och grejer på mellanhålen och grejer?
Ja, det är inte jättemånga, men fåraheden där han håller sig ganska ofta undan så att säga, men visst, ja, så är det.
Intressant.
Jag har hört att det är mycket lavasten som sliter diskarna ganska mycket.
Ja, precis. Ja, visst är det så. Det är hårda förhållanden på alla sätt. Det är mycket höjdskillnader också. Så det är många steg på stegräknaren och mycket plats går åt.
Härligt. Anton Lind skriver, kommer du ihåg våran dubbel i Gävle 2013? Och han undrar även när ni kör par-SM tillsammans.
Ja, tack då Anton. Det är goda minnen. Det var inför någon tävling i Gävle som Anton och jag pratade om att vi bara skulle köra lite ihop och så här. Det gick ju fruktansvärt bra. Vi kompletterade varandra ja, helt fantastiskt bra. Och när vi ska spela par SM, ja, jag väntar ju på en inbjudan då. Jag har ju fått vänta på det där. Men jag behöver en som tjongar långt, och det har jag fått hjälp av nu då i Emanuel Bengts då, nu när vi ska spela par SM i Luleå framöver här. Också en del i förberedelserna inför VM för övrigt.
Mm. Är det Anton och Åke 2022 då?
Mm, vem vet?
Det blir livsfarligt det.
Ja.
Precis. Vi rullar väl vidare. Det blir lite varning på den här frågan. Jag vet inte varför jag fick ta den.
Men det räcker bara att säga Tobias Karlsson så förstår alla.
Det är Tobias Karlsson som ställer frågan i alla fall. Han undrar så här. Varför ritar du en snopp på dina diskar, Snoppåke?
Ja, tolkningen ligger ju i betraktarens ögon. Och om Tobias Karlsson ser en snopp där, då får faktiskt han förklara det än att jag ska förklara. Jag gör en gubbe med två ögon. Och hur han får det till någonting annat, det får bara han så att säga förklara. Man får väl gå i någon sorts psykoanalys för att kunna reda ut varför han ser snoppar i det där, tycker jag.
Ja, vi lämnar det där. Helt enkelt. Och går vi vidare på nästa. Edmund England undrar, stämmer det att det är vanligare att discgolfare använder forehand idag än för typ 10 år sedan? Och varför har denna förändring i så fall skett?
Ja, men absolut. Det är ju utan dess... Det är odiskutabelt att den spelar både med forehand och backhand. Och det måste du göra nu för tiden. Och är du inte då som en kille jag spelar med för 2 år sedan som körde backhand både med höger och vänster, då måste du ha en bra forehand som ett alternativ. Och det är väl någonting som är... Ja, du måste göra det. Du måste spela med Edmund, som för övrigt jag känner sedan Ultimaten, och en otroligt trevlig kille, Edmund. Kul att du lyssnar in och ställer frågor. Men du måste ha både forehand och backhand. Och möjligtvis kommer en fråga lite senare här, men jag har lite mer tankar kring forehand också.
Mm. Just det. Har du något svar på varför det har gått hit? Är det just för att man måste ha den för att kunna spela på en högre nivå?
Ja, bandesignen kräver det här. Det blir svårare banor, det blir längre svårare banor, mer utmanande, mer variation. Och då måste du också ha variation i din verktygslåda. Det finns inget snack om att du måste ha du måste vara fruktansvärt duktig på backhand då, se James Conrad. Jag har sett honom spela forehand faktiskt. Jag vet inte om alla har, men det dyker upp lite ibland. Men han är ju grym på backhand istället då. Han har ju, där ingen annan går backhand, gör ju han sina fantastiska backhandkast då. Sina högerkurvor med fantastiska. Så ja, du måste. Det finns inget annat sätt om du vill komma upp i toppen.
Rutger Dahlberg, vilka områden känner du att du behöver förbättra?
Ja, då var det här med forehand då. Jag har ju spelat Ultimate då sedan 80-talet, och jag var ju redan då känns för någon sorts fladder forehand kille. Även om jag spelade mycket Ultimate så gjorde jag illa min axel på den tiden. Och jag har jobbat hårt nu de senaste 2 åren att faktiskt få tillbaka en någorlunda, en över skamgränsen forehand. Och det tycker jag att jag har jobbat fram nu. Det gör inte ont, det fladdrar inte fullt så mycket. Och faktiskt på ett av de svårare hålen för vänsterhänta uppe i Mora så lyckades jag till och med göra en birdie tack vare min forehand. Så att jag känner att jag har lyft mig. Tack för frågan, Rutger Dahlberg. Tack för att du tror på mig.
Och han frågade även, hur lägger du upp träningen när du arbetar för att förbättra någonting i ditt spel?
Jag går forehandrunder till exempel. Jag spelar mycket forehand. Jag har en jättebra bana här hemma i Sandviken som är en sorts midrange bana. Och då spelar jag bara forehand och sen puttar jag. Och så kör jag nytt hål, forehand och så puttar jag. Och så liksom tittar på, får jag rätt vinkel, får jag rätt grepp. Jag analyserar mycket. Jag analyserar min teknik mycket, hur jag gör, och därför försöker jag kanske inte mängdträna på det sättet. Jag har gjort mina 10 000 timmar plus. Jag behöver inte kasta mer av backhand. Jag behöver bli bättre på putta och bli bättre på forehand. Så jag är noga med en sorts träning kan man väl säga då. Mm. Bara forehand eller bara putt eller vad det nu är. Kasta rakt är ju en bra träningsform.
Mm. Ja, bra svar.
Grymt. Vi har en trogen lyssnare i form av Anders Ankan Kristiansson som har ställt lite flera frågor, och jag tänker att vi ska beta av dem alla tre, för jag tycker att de är väldigt väldigt bra. Han undrar om du vill ha enfärgade eller blandade färger på dina diskar i vägen.
Ja, högst relevant fråga. Det spelar absolut ingen roll för mig. Jag kan inte bry mig mindre om vilka färger jag har på mina diskar.
Men det är fortfarande en relevant fråga.
Högst relevant för vissa, men inte för mig.
Nej.
Sen undrar han om klädkoden, strikt eller casual, både på tävling och på träning?
Strikt på tävling och casual på träning. Den kombo då.
Då är vi överens, Åke, du och jag. Om du fick välja en disk utöver de du har i din bag, vilken skulle du välja då och varför skulle det vara en A2?
Ja, precis.
Nej, Zone har han skrivit, men...
Precis.
Ja. Så paff, jag bara, det står inte A2 här på mig.
Ja, förmodligen. Skulle det vara det.
Ja, men känner du att du har någonting som du får använda som... Eller känner du att det finns någonting som saknas utav det du får använda, om man säger, från trilogiserien?
Jag skulle sakna... Jag saknar nog en... tilt-variant skulle jag. Den saknar jag. Jag kan tycka att jag har svårt att ta mig över vissa in. Eftersom jag har ont i axeln när jag gör mina tomahawks eller de här. Och då skulle jag vilja hellre slå en backhand istället. Så jag kan sakna en tilt-variant då, som verkligen går som en sågklinga, bara upp och så ner. Den kan jag tycka saknar. Men hur ofta sätter jag mig i det läget där jag måste spela över ett träd eller ett buskage så mycket då. Det är väldigt sällan. Så kanske en sån eller en väldigt, väldigt mjuk, sån här supermjuk disk. Du vet, när ni måste få den att landa på en höjd eller på en kulle. Det kan jag också tycka så här, det vore lite roligt. Men jag saknar inte så att den liksom hindrar mig i mitt spel. Det gör det inte. Jag tycker att jag har hittat bra i Trilogys portfölj av diskar. Jag har hittat hem där. Jag kände väl att min tidigare laguppställning som jag hade att jobba med på Prodiscus, det var inte riktigt så bred, kan man väl säga.
Alltså fördelen är ju att du har ju 3 märken att jobba med.
Mm. Ja, precis.
Du då?
Ja. Men det är ju otroligt svårt att välja disken.
Ja.
Så alltså, jag tänker så här. Det finns ju Splice är ju en ny Discmania-disk som går under Evolution-serien. Så det är ju snudd på att du skulle kunna ha en sån i vägen.
Mm. Jag får väl se vilket förhandlingsutrymme jag har efter VM då att prata om sånt här.
Ja.
Men just nu så är de rätt så begränsade.
Precis.
Ja. Vi ska se, vi har några Instagram-frågor här också. Ska vi se. Vad är den viktigaste egenskapen för att hålla fokus och kunna lita på sig själv i tävlingssammanhang?
Ja, i grund och botten så måste du vara trygg i dig själv. Det handlar ju inte bara om tävlingen, det handlar ju om i vardagen liksom, och inte liksom gå och vara rädd eller älta eller gå och vara orolig. Jag är inte särskilt orolig eller ängslig av mig som person. Jag är rätt så öppen och så här. Och min utmaning blir ju att kunna zooma in och zooma in till fokuset snarare än att liksom sprida iväg och vara. Så att jag kan nog vara, man märker på mig de som spelar med, de märker när jag blir fokuserad, då blir jag rätt så tyst och jag kanske säger ja eller precis. Men den här egenskapen att kunna slappna av lite grann, jag tror byggande Birgitta Lagerholm sa något liknande, att man kan inte hålla fokus i 18 hål. Du måste stänga av den fokuset och liksom slappna av. Men man vill inte släppa på gasen helt, utan bara släppa av lite, kan man väl säga. Det är min nyckel, tycker jag. Och sen är jag trygg i mig själv då, så att jag är inte så ängslig om mig.
Vi har en följdfråga där också från Hanna Jansson.
Mm-hmm.
Hur gör du för att hitta tillbaka till ditt fokus om du kanske kastar bort dig på 1 eller 2 hål? Lätt att haka upp sig på det dåliga man precis gjort.
Mm.
Har du något knep där?
Ja, jag tror knepet är att göra mycket misstag. Jag tror det är liksom bara sättet. Alltså, du måste göra de här. Du kan inte gå. Jag har inte de förväntningar på mig själv att jag ska göra bra kast hela tiden. Jag vet att det kommer ett dåligt kast. Men jag kommer inte stå och förvänta mig på det, utan kommer det så, okej, där kom det. Och det blev oftast att jag gjorde inte enligt min plan. Jag är väldigt noga när jag gör min plan. Jag liksom siktar på en halv länk eller inte bara glad att komma igenom gluggen där, utan jag vill veta exakt var jag ska landa när jag ska komma igenom gluggen. Så jag kan ju vara lite butter över att jag inte prickade. Jag kom igenom, men jag inte där ville komma igenom, om du förstår mig.
Mm.
Så jag är väldigt noga där och då... kan jag liksom, okej, det var bra, men sätta väldigt hårda mål på sig själv kan ju vara och komma lite snett, det gör ju ingenting, eller hur? Bara säga att jag ska komma igenom en glugg och missa, då blir man ju fruktansvärt sur.
Nej, men alltså siktar du på att träffa något som är 3 meter eller 1 meter, Ja, missar du det du siktar på en meter, då har du fortfarande träffat inom 3 meter, förhoppningsvis.
Ja, precis.
Så att, ja.
Det är, det är nog trixet, tror jag, där.
Mm. Den hårda skolan.
Ja, jag har gjort massa sådana misstag. Alltså, jag kommer göra ännu fler. Jag är beredd på det, men jag kommer också vara beredd på att jag ska göra mycket bra saker. Så jag är inte rädd för att göra misstag, utan det kommer hända. Jag gör fel varje dag. Fråga mina barn. Och frågar du dem, så gör jag konstant fel. Och det känns skönt på något sätt att veta om att man kommer göra misstag.
Ja, eller hur? Ska vi se. Sen har vi 2 frågor från Jim Jarefalk. Han undrar, vi har ju varit inne lite på det här, men han undrar hur du tränar. Han fortsätter putta någon stund, sen går en runda. Kör du någon träningsdag som du bara fokuserar på att bli bättre och säkrare? Lite multifråga. Men
ja, jag förstår. Ja, men jag delar nog upp mina träningar. Jag spelar i veckogolfen. För mig, jag får sån otrolig energi och glädje av att spela discgolf. Så att den är, i min hektiska vardag liksom, med 3 barn, en häst, en hund och en katt och liksom jobb som egen företagare. Jag har så lite egen tid där jag faktiskt får spela discgolf. Så den är så grymt viktig för mig. Så det jag gör där, jag högaktar den tiden jag kan ta för att spela discgolf. Och då har jag 2 korgar på min gård. Jag har gjort möjligheten att när liksom någonting kokar eller när någonting ska liksom göras, så kan jag gå ut och köra mina repetitioner av puttning. Och de står där, liksom, mina 2. Jag har 2 korgar så att jag kan liksom putta fram och tillbaka. Det är ju effektivt liksom att slippa och hämta och börja om. Och så jag kör fram och tillbaka. Och så kör jag sådana. Och sen fokuserar. Jag kommer inte kasta mycket längre. Min träning utgår från att jag ska bli rörlig. Jag ska fortsätta vara rörlig. Jag har mina grundkast. Jag kan kasta backhand. Jag kan till och med kasta forehand nu. Och då är det för mig nyckeln att hålla i det. Att vara rörlig så att jag inte fastnar i det här. Jag menar, hur många som är 50 och kan göra en kullerbytta fortfarande? Fundera på det då. Liksom. Fundera på dem, MP50. Hur många av dem som gör en kullerbytta fortfarande? Det tror jag är nyckeln. Det funkar för mig i alla fall. Det är min träning. Rörligheten och behålla mina grundkast. Och sen puttningen färskvara. Så den möter jag hela tiden. Var det svaret, tror du?
Jag tycker det var ett väldigt bra svar. Och lite det här det du är inne på. Att det inte bara discgolf vi behöver träna. Utan det är mobilitet. Och det är liksom sådana saker runt omkring. Som gör oss till bättre spelare.
Jag tror jag kastar längre nu än för 3-4 år sedan faktiskt.
Vi har flera frågor kvar från en och samma person som undrar lite, vad tror du om dina chanser på Worlds? Vad förväntar du av dig själv i din prestation? Vi ska se, vi har en till också som nog rör det där. Hur ser din förberedande mentala visuella gameplan ut nu innan du spelat banan och utan resultat?
Frågan kommer från Viktor Blomqvist förresten, det var han som också har tipsat om att ha med dig i podden.
Ja, tack så mycket Viktor. Du är en fantastiskt rolig kille att spela med och gå med. Du analyserar nog ännu mer än vad jag gör i spelet här. Och du kanske skulle, vi har pratat om det här, men nu var frågan ställd till mig hur man ska påverka. Ja, jag kan inte påverka så mycket just nu. Jag vet inte så mycket just nu. Jag vet framförallt inte hur det är att spela i så varma och fuktiga förhållanden. Det är svårt att avgöra. Därför har jag ingen riktig gameplan för hur jag ska agera. NT Mora gav mig en indikation om hur jag mår och hur jag agerar i svettiga förhållanden. Eller varma förhållanden kan man väl säga, Elina. Det var ganska varmt där uppe.
Ja, men
det funkade sand. Bra. Ja, och sand. Men det funkade bra. Och det tyckte jag var skönt. Att det funkade bra. Jag är orolig för värmen. Och därför vill jag vara där en stund före för att kunna liksom akklimatisera mig till det. Så jag har ingen riktig gameplan för banorna. Såklart ska jag göra mig en gameplan för det. Men jag kommer tillbaka till mina grundgrejer. Jag måste må bra. Jag måste känna mig trygg. Jag måste känna mig ödmjuk. Och jag vet att jag kan påverka min insats. Jag kan inte påverka någon annans insats. Åtminstone inte med härliga medel. Och det tänker jag hålla mig till. Så jag tänker kasta lite jag vill. Jag tänker inte chansa. Det är min grundfilosofi hela tiden. Jag kommer kasta så långt jag kan. Och jag kommer satsa när jag tror att jag har så pass bra odds med mig. För att kunna prestera bra. Det finns ingen mening med att liksom göra ett kast som jag inte känner mig trygg i. Jag skulle inte få för mig det. Jag har gjort för många sådana kast. Så ja, jag spelar som jag tror att jag är kapabel till. Och precis. Men bara en sån sak. Jag kan ju lura mig själv. Och jag kan säga att om jag är på ett hål där det är på 110 meter står längd. Skönt, säger jag. Det är bara 100 meter. För de där 10 meterna kan jag ju putta på slutet. Och då känns hålet mycket lättare. Så lurar jag mig.
Mm. Ja, det är smart. Smart tänkt faktiskt, måste jag säga.
Måste ju inte kasta förbi korg liksom.
Nej. Sen undrar han också, när får vi se Åke? Och du har väl en son som heter Filip kanske?
Ja, precis.
På par-SM?
Mm, Filip är ju en... Ja, han är väl mig då, fast 20 år. Han var ju med i Mora också. Han gjorde ju hela 3 eagles där uppe. Han var nog den enda som gjorde 3 eagles, tror jag, på hela den helgen. Om ni som har följt det där vet ju om ni har följt några YouTube-kanaler, DigiTV Play. Ni har ju sett hålen. Han gjorde ju det på bägge de här, en par femma där och den här Kraftlensgatan. Så Filip, han har powern, han har pushen. Han har inte alltid siktet. Men det är därför vi kanske funkar så bra ihop då. Hade det inte varit för att vi är så otroligt lika varandra, vi är så griniga på varandra, så skulle det här vara en superbra kombo. Men vi är ju faktiskt obesegrade från vårt klubbmästerskap i Gävle frisbeeklubb. Så jag vet inte om vi ska hålla oss där. Vi får se helt enkelt. Jag är jätteglad att både Filip, min äldste son, och Fabian, min yngste son, är så glada i spela discgolf. De kom hem idag och har varit i Gävle banan på Valls herrgård och spelat tillsammans. Det är fantastiskt. I pappahjärtat så blir man ju så jäkla rörd över det.
Mm. Det är fint.
Jättefint.
Hur gör man för att bli lika säker som dig i cirkel 2?
Låt mig gissa. Hemligheten. Ja, vad gissar du, Elina?
Träna.
Ja, det är skittråkigt. Ja. Nej, men jag har varit fruktansvärt dålig på putta. Jag har liksom tre puttar. Men jag liksom på något sätt gjorde min comeback då när jag löste mig liksom mitt efter barnåren här, bestämde för att jag ville hålla på med det här som är så roligt igen. Då funderade jag på vad det var som gick fel förr i tiden. Och det var för att jag var för juniorig. Jag gick för det för hårt. Så jag helt enkelt bara så bestämde jag mig för att jag ska inte treputta. Det var mitt mål. Då började jag jobba bort treputtarna. Och hur jobbar jag bort mina treputtar? Jo, det var att inte landa så jäkla långt bort när jag missar korgen. Så 2 var att kasta lösare. Och 3 var att pricka mera på stolpen. Se till att du prickar på stolpen, då sticker inte den väg så långt. Så det låter ju väldigt enkelt. Och sättet för mig, kanske för olika för andra, men sättet för mig att inte åka så långt bort, det var inte att putta nödvändigtvis jättelöst, utan vara mer att ha en liten nose-up putt. Så jag bytte putteknik kan man säga. Så jag har en väldigt rakt på lite nose-up. Så att om jag går på sidan om korgen eller något sätt, då ligger den bara liksom 5-6 meter från korgen. Så jag får väldigt sällan 3 puttar. Och det är den första delen. Andra delen är att jag har 2 korgar hemma. Vissa har en puttkorg hemma. Jag har 2. De står 12 eller 13 meter från varandra. Och bara kör fram och tillbaka. Fram och tillbaka. Men jag nöter inte 10 eller 20 diskar åt gången. Jag tar 4. Mm. Och sen paus. Fundera på varför gjorde jag nu. För det är liksom ingen mängdträning. Den är jag förbi. Jag måste ju vara rätt varje gång. Så varje putt är det reset. Och så putta igen. Det är min grej. Det funkar för mig. Och jag tror fler skulle må bra av att inte stå och mata med 4 diskar i handen och en i andra handen som man ska putta med. Det är inte så du är på tävling. Så varför ska du träna så för?
Det är det klassiska. Det man gör på tävling, det gör man på träning. Eller träning på tävling.
Ja, ja. Ja, det är
nej, men att man lägger ner högen på marken. Liksom. Ja. Stå med en eller... Har du 2 alltid då på tävling också? För det kan man ju ha liksom, den här stöddisken.
Ja.
Jag har ju lärt mig att det sitter mer psykiskt för mig. För då tror jag att jag tränar så att jag har en putt till. Alltså så här mentalt. Så att på tävling så måste jag lägga ifrån mig den andra. För annars tror jag att jag har 2 puttar.
Ja,
eftersom jag håller i 2 puttar.
Ja. Men stannar du, Elina? Gör du dina 30 sekunder? Gör du din rutin varje gång om du har 4 diskar på marken och en i handen? Gör du verkligen det?
Jag har ju 2 olika sätt att träna.
Ja.
Den ena är den här långa, fokuserade träningen när jag liksom verkligen bedömer vart jag ska träffa, hur brett jag ska träffa, hur jag står och allt det här. Då gör jag ju puttrutinen. Och då är det det här, diskarna på backen, andas, gör det, känn greppet. Alltså hela liksom checklistan. Men sen så har jag 10 minuter, jag vill inte sitta vid datorn längre på jobbet. Och då är det ju bara ut med största högen jag får in i handen och bara står och liksom matar.
Ja, ja.
Och då spelar det liksom ingen roll, då gör jag det inte för träningens skull. Nej. Utan då gör jag det mer för underhållningens skull.
Ja, den positiva liksom känslan.
Ja. Och då står jag kanske på typ 5 meter knappt.
Ja, ja, det här är jättehärligt. Jag ser det på uppvärmningarna på Mora till exempel. Jag står inte särskilt långt när jag värmer upp. Jag står ganska nära och så står de andra längre bort. För jag vill ju mer lura mig själv att de sitter. Jag vill inte träna på 13 meter och missa 4-5 stycken i rad. Det blir ingen rolig psyke för mig.
Nej, men det är väldigt kul att du säger så. För att jag har ju också lärt mig det här att jag ställer mig seriöst på typ 3 meter mina första puttar.
Och så är det pang, pang,
och så är det klart. Och så går jag bak en meter och så pang, pang, så är det klart. Och sen kan jag liksom börja så här 5, 6, 7, 8, 9 och stå en längre stund då på dem. Men det är liksom det här att men jag ska veta vad en tap-in känns som idag också.
Ja.
Då kan jag lika gärna börja med den.
Mm. Ja, men det är sant. Det är väl lika det.
Ja.
Sen finns det ju ett otroligt bra coverage från DG Hagman från Gävle 2018 tror jag att det är. Det är en tävling inför NT tror jag, där du är med, Åke. Och ja, du har...
Och Rigotoren.
Ja, du har inte bara en och två cirkel två puttar som sitter i kedjorna där. Så vill man se när det ringer i kedjorna så klickar fram till DG Hagman på Rigotoren.
Många slow motion puttar där var det faktiskt. Yep. Det var kul. Ja. Ja, det är. Nej, men det är skönt när de sitter, men det är lika frustrerande när man är korkant. Jag har lovat mig själv att jag ska inte ha så mycket korkanter, utan jag ska verkligen ge ett ärligt försök. Och då är det kedja upp eller banner uppe. Inga korkanter, för då har man inte liksom försökt, utan... Ja, det är, jag vet inte vad jag ska säga, men jag tycker att det funkar bra med lite lösare puttar då, och med nosap. Funkar alldeles utmärkt. Och nöta på dem.
Ja.
Spinputtare eller pushputtare?
Ja, du, det finns mycket teorier där, men jag tror att jag spinputtar lite grann. Jag är ju självlärd, det fanns liksom inga YouTube-kanaler på min tid, så jag håller ju samma grepp oavsett om jag puttar eller inspel eller kastar långt. Jag hade säkert samma grepp när jag kastade 186,5 meter som jag gör när jag puttar idag. Jag har ingen modifierat fan. Jag greppar nog bara med de två minsta, eller ringfingret och lillfingret. Greppar nog bara med dem, säger Peter Magnholt då, som har tydligen analyserat det här. Och de andra två har jag lite mer löst. Så att jag greppar bara med två minsta fingrarna. Så ja, det är nog någon sorts spin, Elina, tror jag det heter.
Spännande.
Ja, det låter lite så när det nos upp, tänker jag, spontant. Ja. Faktiskt. Ja, det var lyssnarfrågorna, Åke.
Gud, vad roligt.
Och jag tyckte du löste dem galant. Mm. Hade du känt så galant, eller?
Nej, precis. Nej. Ja. Nej, det var roligt. Det här ser jag verkligen fram emot. Jag gillar verkligen det jobbet ni gör. Ni lyfter upp på ett casual sätt det som händer. Jag försökte komma in här lite grann med mycket energi och lyfta den här tillställningen till ett riktigt roligt spektakel. Ni får ni väl ta in någon lite lugnare person nästa gång då. Jag vet inte vad ni har på agendan, men jag tycker att det ska vara roligt, annars är det inte värt.
Nej, men så är det.
Där är vi också. Det är skönt när det kommer in, ja, men speciellt när vi har gäster också som faktiskt är lite mer energiska och liksom känner att man vill även ta för sig också. Det blir lättare för oss också.
Mm. Så är det. Sen blir det ett lite längre avsnitt idag och det får vi ju vara tacksamma för det också. Tycker jag är härligt.
Finns det någon som gillar det med?
Ja, det är det.
Ja.
Men ja. Vi börjar närma oss slutet. Är det någonting du känner att du vill tillägga eller ta tillfället att säga till Disc Golf Sverige eller så? Ordet är fritt.
Tack så mycket. Ja, ut och kasta så mycket ni kan. Ut och kasta lite till när ni är klara. Och så får ni träna däremellan på puttar. För då blir det ännu roligare att komma ut nästa gång. Sen vill jag att ni stöttar era lokala och närliggande kommuner och banor så att det här växer explosionsartat ännu mer. Vi kan inte få nog av det här. Vi måste våga spoila. Vi måste våga sätta ut och vara djärva i det vi håller på med. Vi måste hela tiden pusha det här framåt. Och det måste finnas utrymme både för spets och bredd. Och med det sagt så måste vi liksom skapa de förutsättningarna för bredd och spetsen vad det gäller med banor eller vad det nu än är. Ta med alla du känner, ge dem diskar. Ni gör det, men ni som lyssnar, låt inte diskarna ligga hemma. Ta med dem, ge dem till skola, ge dem till gymnasieskola, ge dem till var som helst. Säg att det här är banan, kör, bara kör. För vi behöver det, vi behöver komma tillbaka på den nivå som vi var på 90-talet. Nu är ju alla de här tjejerna och killarna, framförallt killarna då, masters. Men vi behöver ha lika många duktiga open-spelare. Och där faller vi fortfarande efter finländarna, så att säga då. Vi måste få fram ännu mer. Och det gör vi bara genom att fylla på bredden. Mm. Och jag är mitt här i den här regionen. Jag startar Mellansvenska discgolftouren av den anledningen. Inte för bredd, för eliten, men bara för bredden. För att de ska kunna tycka att det här verkar häftigt och våga tävla. Så ut och våga tävla. Var med på alla dessa veckogolf och var med på alla hittepåövningar som ni kan göra. Tävla själva, gå runt kvarteret. Gör vad ni vill, men bara ni är ute där. Och så går ni en runda till då, bara för att det är så roligt.
Mm. Jag vill ändå passa på när du ändå nämner Mellansvenska discgolftouren. Vad jag vet så är ni den toren i Sverige som har absolut flest aktiva damspelare i toren. Per, liksom, om man ser till varje deltävling. Ja. Och det tror jag är mycket på grund av det jobbet ni gör i regionen. Och jag vill ändå höja Hofors discgolfklubb för det arbete de gör. Och där vet jag att du är väldigt aktiv också.
Ja, det är en fantastisk klubb.
Ja. För att det är så mycket tjejer och det känns verkligen som att ni har tagit hand om det. Och det gör mig väldigt glad att liksom se. Och sen har jag ju ganska bra kontakt med många av dem också. Så att det är kul liksom när det är 12-15 damer anmälda till en tävling då, som inte är specifikt för tjejer. Nej. Nej, sen ska precis. Tilläggas också att på söndag nu så är det ju tjejkastet i Hofors. Nu är det 34 anmälda. Mm. Och vad jag vet så är det flest anmälda på en tjejtävling hittills också. Jag har varit med på 30 och 32 förut. Mm. Och det ökar.
Mm. Och det är flera klasser, eller hur, Elina? Jag tror inte ens det bara... Det är ju angenämma problem att vi måste dela upp dem i klasser.
Ja, men
vilket,
precis.
Vilket är helt rätt. Men första steget är att få tjejerna att spela ihop. Och sen delar vi på dem i olika divisioner.
Ja,
för de gör ett jättebra jobb där i Hofors, och det är inte bara Hofors, utan de har en förmåga tillsammans med andra föreningar att faktiskt knyta band som inte är liksom klubbrivalitet på något sätt, utan verkligen bara, vi åker upp till Sundsvall, vi ses i Vika, nu drar vi till Hofors. Mm. Och på något sätt så är det den här sköna inställningen som kommer från de här tjejerna som prestigelöst har börjat med en ny sport som är, några är väldigt konkurrensinriktade och några är där för att ha skoj och allt däremellan.
Och det är fantastiskt. Och det är precis så det ska vara. Att det är sömlöst liksom. Allting bara är som en stor förening oavsett vart du spelar. Men det, vi spelar ju en, om man ska kalla det, nybörjarklass. Och en då för de som har spelat mer och är mer erfarna. Mm. Och den fördelningen tycker jag är väldigt viktig. Så att det inte blir liksom att en nybörjare ska behöva ställa sig mot de som har spelat aktivt i 2 år liksom. Och är på en högre nivå. För att det blir ju roligare som nybörjare att komma in och spela mot andra på samma nivå.
Äntligen säger jag att vi verkligen får dela upp damklassen. Alltså, innan så har vi ju bara pratat om, har vi en damklass eller inte? Nej, vi har 2 damklasser nu. Mm. Det är skithäftigt. Otroligt bra jobbat här. Och det är inte bara Hofors. Det är flera föreningar, flera drivna tjejer och föreningar.
Ja. Och jag tror att det är det steget man behöver ta också, även ifall det kanske inte är så många just nu, men att erbjuda 2 damklasser för, alltså för aktiva och för nybörjare, det tror jag är viktigt, även om du kanske inte har så mycket tjejer än.
Nej,
för att det lockar tjejer, för att jag är nybörjare, jag kan vara med, precis som herrarna har. Och samtidigt då att jag är erfaren spelare, jag vill spela mot dem med erfarenhet också. Om att man har den möjligheten som tjej.
som TD och ansvarig för mellansvenska ska jag ta det till mig då. För att jag visste inte ens om vi kunde få en damklass i år. Men det är ju helt klart överbevisat att det finns utrymme för kanske både en och två och klasser. Så, så det tar vi tacksamt emot den inputen. Fantastiskt bra.
Har ni till 2022?
Så är det.
Men supertack Åke för att du var med. Har ni något ni vill tillägga, grabbar?
Nej, bara lyfta på hatten och tacka för din medverkan, Åke. Och stort lycka till på SM och på Worlds.
Precis. Och vill ni stötta mig, får jag säga då, så får ni gärna gå in på en webbutik som säljer mina fundraisers. Jag har valt att göra det här mera europeiskt och göra det genom en butik som säljer och redovisar moms. Så går man in på DiskExpress och så letar man efter mina två fundraisers där. Och om man verkligen vill stötta mig, så att säga, då skulle jag bli extremt glad att ni ger mig de bästa förutsättningarna för VM.
Då går man in på diskexpress.se och så söker man Åke Wallbäcks.
Ja, Åke Wallbäcks, det finns på första sidan. Bannern där, så blixtrar det till två supersnygga diskar. Det är en Pure och en Ballista Pro i Goldline.
Populära mols också, så det är bra. In och stötta Åke nu. Och så, som sagt, vi önskar dig massor med lycka till. Både nu kommande helg i Linköping och Motala. Och sen då även Worlds i USA.
Tusen tack, bästa ni. Vi ses framöver.
Ja. Jag vill också passa på att tacka alla som har lyssnat. Och vi hoppas att ni har uppskattat detta avsnitt med Åke. Tack till Marcus Linder och Emil Lennarsson för vignetter, grafik och jinglar. Tack till alla våra Patreons. Ni är fantastiska. Och Åke, vad gör vi inte nu då?
Vi kastar inte kedja ut i den här podden.
Så är det.
Vi kastar aldrig kedja ut.
Nej.
Helt rätt.
Aldrig.
Fan med rute. Vi hörs igen. Hej då.
Hej.
Hej, hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.